Vad är det egentligen vi håller på med? Vi står inför julen, årets största köphelg. Och novembermånadens Black Friday slog förra årets försäljningsrekord på över 5 miljarder kronor, konsumtionskritiken till trots. Vi lever i en paradox, sorterar noga plast och papper och går till återvinningen samtidigt som vi flyger på helgutflykt till Europas storstäder eller till hyrda eller köpta hus vid Medelhavet. Ja, vi och vi förresten. Parallellt med den här utvecklingen så ökar avståndet mellan rik och fattig. Vi vet att vårt sätt att konsumera är ohållbart. Det leder till stress, sjukdomar, skuldsättning och våldförande på jordens ändliga resurser. Trots det ökar vår konsumtion år efter år. Är det till sist bara bristen på pengar som hindrar oss från att konsumera, eller kan vi ställa om? Och vem blir jag då i så fall, om jag inte längre får konsumera? Hur gick det till när medlet för att skapa en bättre tillvaro blev själva meningen med livet? Redan på 1970-talet skriver den tyske psykoanalytikern och filosofen Erich Fromm i sin bok Att ha eller att vara. För första gången i historien beror mänsklighetens överlevande på en radikal förändring av människohjärtat. Men detta är i sin tur beroende av att dramatiska ekonomiska och sociala förändringar genomförs som kan ge människohjärtat en chans att ändra sig och mod och fantasi nog för att åstadkomma en förändring. Att ha innebär ägande och leder till försvar, våld och aggression. Att vara kräver oberoende, frihet och kritiskt förnuft. Man kan inte ha kärlek. Det ligger inte inom ägandets, men inom varandets livsform. Så långt Erich Fromm. Vad konsumtionen gör med oss och hur den hör samman med vår överlevnad, det är alltså ämnet för dagens filosofiska rum, där jag, Titti Hahn, har fått sällskap av Katarina Graffman, kulturantropolog med speciellt fokus på konsumtion och som tillsammans med Jakob Östberg skrivit boken Vi är vad vi köper. Välkommen. Och Örjan Sjöberg sitter bredvid dig, professor vid Handelshögskolan i Stockholm och forskningsledare i Mistra Center for Sustainable Markets. Välkommen också du.
Tack.
Och i Göteborg så finns Bengt Brylde, professor i praktisk filosofi vid Göteborgs universitet. Och Bengt har också skrivit böcker om lycka, livskvalitet och klimatetik. Välkommen också du.
Hej.
Hej. Om vi börjar med dig då, Katarina. Den här boken som du har skrivit tillsammans med Jakob Östberg har en underrubrik. Konsumtionskulturen är här för att stanna. På vilka grunder slår du fast det här då?
Jag skulle vilja återkoppla till det som du sa i inledningen om Erich Fromm, som pratar just om att det handlar om hjärtat. Det vi har försökt skriva om är ju konsumtionskulturen som ett system. Och vi började med att skriva boken just för att vi tycker att det finns så mycket kunskap om hur irrationell människan är. Människan lyssnar inte på information för att förändra beteenden. Vi har väldigt mycket kunskap om hur komplext det är. Och vi kände att vi ville beskriva själva systemet som är just konsumtionskulturen. Och då valde vi just den undertiteln för att vi hävdar att människan alltid har varit materialistisk i alla tider. Och materialism i sig behöver inte vara något negativt. Men prylar och saker har alltid betytt någonting för människan. Det är det som vi har använt för att uttrycka vilka vi är och status och så vidare. Och det är något grundläggande i människan. Och senaste 100-150 åren har det fullständigt exploderat med tillgång. Och vi vill hävda just att konsumtionskulturen i sig kommer att fortlöpa för att människor kommer vilja fortsätta konsumera. Sen om det är en annan form av konsumtion kommer ju vara självklart. Men det var därför vi valde den titeln, för vi tror inte att vi kan få människor att sluta konsumera.
Vad är det då i konsumtionen som gör den så lockande för oss, Bengt Brylde?
Åh, herregud, vilken fråga. Nej, men jag tänker att när vi pratar om konsumtion så måste vi väl först avgöra om vi ska ha det här makrosystemet och prata om konsumtionskultur, konsumtionssamhälle. Eller om vi ska titta på enskilda exempel på konsumtion. Och väljer man det senare så får man ju skilja väldigt noga på olika typer av konsumtion. Alltså, hittills har vi pratat ganska mycket om varukonsumtion, att man handlar, alltså att man ute och shoppar prylar. som man sen äger och kanske kastar eller återvinner eller så. Men mycket konsumtion är ju tjänstekonsumtion, upplevelsekonsumtion. Och så finns det olika typer av varukonsumtion. En del prylar ligger bara, andra prylar använder man i meningsfulla aktiviteter på ett väldigt integrerat sätt. Sen finns det ju det man konsumerar för egen räkning och det man köper till andra i form av gåvor och bjuder på middagar. Och så finns det lyxkonsumtion kontra att handla till livets nödtorft och så. Så jag tänker mig att vissa av de här typerna av konsumtion gör ju bara bra saker med oss. Andra typer av konsumtion, om det går till överdrift, gör väldigt dåliga saker med oss. Som nämndes i vignetten då.
Katarina?
Jo, jag tänkte också det. Och det är ju väldigt fokus, precis som Bengt säger, på det här som vi konsumerar. De här väskorna och kläderna och materiella sakerna. Men också, för att anknyta lite till vad Bengt säger, så handlar det väldigt, väldigt mycket också om hur vi bor, maten, de här indirekta, direkta, hur vi förstår konsumtion omedelbart eller hur det påverkar. Så att det är oerhört stort område när vi pratar om konsumtion, verkligen. Men det blir väldigt lätt att vi alltid fokuserar på de här materiella tingen som vi kan se.
Och jag skulle vilja flika in också att när jag har tittat på sådana här saker som alltså lyckoeffekter hos olika typer av konsumtion och även klimateffekter på olika typer av konsumtion, då är det ju lätt att tro då att det är varukonsumtionen som är boven i dramat och sådär. Men det är det ju inte alltid. Det finns mycket som tyder på att postmaterialistiska, idealistiska människor som inte bryr sig så mycket om prylar och sådär orsakar minst lika stora klimatutsläpp genom allt sitt resande, till exempel.
Du nickar här, Örjan Sjöberg.
Ja, jag tror ju att det är en viktig poäng det här med att för första så är det inte självklart att det är prylar kontra tjänster som ligger bakom det. Men jag tror också att vi måste fundera lite grann på det som rullar på med mer eller mindre automatik i kraft av att vi är så många. Det finns en sån makrobild på det hela också. Ska vi upprätthålla någon form av liv och anständigt liv så kommer ju det innebära att vi multiplicerar med antalet människor, så kommer redan det utgöra en väldigt, väldigt stor del av all konsumtion. Och att då bara fokusera på så att säga, lyxprylarna och den här lyxkonsumtionen, det för kanske diskussionen lite grann fel. Vi behöver diskutera båda.
Om jag lägger in ett ord som lagom i den här diskussionen. Finns det någon lagom nivå på konsumtion?
Jag tror, lite som Örjan var inne på, att det är väldigt lätt. Och nu när man har fokuserat, och det kan jag tänka mig också för Bengt, när man liksom fokuserar på ett område så här, att det blir väldigt Sverige-fokuserat. Mm. Vi pratar så mycket, det är så mycket fokus på Sverige och det är ju verkligen en global fråga. Och det här att vi tror att vi kan förändras mycket och vi måste visa framfötterna och ska andra länder förstå att man ska ändra sig för att vi måste kunna visa att vi fortsätter att leva i en tillväxtekonomi och att vi är lyckliga och glada även fast vi har gått över till grön cirkulär ekonomi. Och man glömmer så väldigt mycket det här globala fokuset helt enkelt.
Men är inte det ganska naturligt om jag tänker på mig själv? Alltså det är en sån oerhört stor fråga detta här om man tittar på tillväxt globalt och vem har rätt att konsumera och inte rätt att konsumera. Och ska jag säga till en medelklass indier, nej, du får inte göra det jag håller på med i 50 år. Man kanske måste dra en gräns, man kanske måste vara liksom jag och återvinningsstationen. Mm. För att det är det enda vi kan överblicka, annars blir man ju helt handfallen.
Ja, fast man måste ju ändå se sin egen del i helheten. Som Katarina antyder här. Det är ju väldigt viktigt att man gör det. Så när man frågar sig vad man har för till exempel för konsumentansvar och om jag behöver ställa om min konsumtion, då är det viktigt att jag ser mig själv som en del i en större helhet. Och att jag till exempel också frågar mig om det jag gör har någon som helst effekt. Om det är det jag ska fokusera mina ansträngningar på att ställa om min egen konsumtion eller om jag istället ska engagera mig i en organisation eller politiskt. Så att spelreglerna för konsumtionen kan förändras en smula.
Gör vi fel val där då?
Jag vet inte om vilka vi är. När ordet vi förekommer i de här sammanhangen så måste man nästan alltid fråga sig vem är vi? För det här viet byter innebörd nästan hela tiden. Men de av oss som har våra basbehov uppfyllda, vi har en ekonomisk buffert, vi har en viss trygghet, vi kanske kan unna oss lite spice i tillvaron, alltså lite krydda utöver det här grundläggande och nödvändiga. Vi känner ju att vi har ett slags val. Vi kan avstå saker och vi kan lägga till saker och vi kan ställa om och sådär. Så tänker vi att det vi gör kanske är väldigt viktigt. Precis. Det är ju inte det. Det är ju inte så himla viktigt.
Vi gör det egentligen för att döva vår ångest.
Jag vet inte, det finns ju någon slags... Man pratar ju i samband med företag så pratar man ju om greenwashing. Att företag som har en ganska så här klimatfientlig verksamhet kan göra lite klimatsmarta saker i syfte att få ett gott grönt rykte. Så här. På individnivå finns ju samma psykologiska mekanism. Mm. Alltså det finns någon slags individuell greenwashing. Och då tror jag att det där med sopsorteringen kan fylla en sån funktion för vissa. Mm. Och att man konsumerar lite smartare och sådär. Då känner man sig kanske ganska bra och kan åka på sin lillsemester sen till Barcelona eller så. Mm.
Men du säger ju, Bengt Brilde, att liksom konsumtionen kan göra oss lyckliga och också olyckliga. Men att det finns någon effekt, en sorts belöningseffekt i det här som vi människor tycker om. Om det är upplevelser eller prylar kan ju vara detsamma. Men jag tänker så här, vad är det vi konsumerar när vi konsumerar?
Jag tänker bara innan vi går in på den frågan så kanske jag bara kan säga kort vad den här forskningen har kommit fram till. Och det är att man kan säga att det är fyra typer av konsumtion som har visat sig göra oss något lyckligare. Nu får man inte dramatisera det här och säga att konsumtion gör oss lyckliga. Men något lyckligare än vad vi annars skulle vara. Dels är det här med att man har sina grundbehov uppfyllda, det är det första. Men på toppen av det då så har man sett att upplevelsekonsumtion kan ha goda effekter även vid höga inkomster. Alltså att det kan öka även höginkomsttagares lycka. Samma sak gäller med prosocial konsumtion. Alltså det man gör för andra, det man köper till andra och så, har också positiva lyckoeffekter. Och sen kanske sån varukonsumtion då som man kan inlämna i meningsfulla aktiviteter. Typ att man köper en ny gitarr om man spelar ett band. Eller nya golfklubbor om man är golfare och sådär. Det är väl i princip den här typen av konsumtion som har positiva lyckoeffekter. Dokumenterat. Jag tänkte bara man kan klara av det först. Ursäkta att jag avbröt där. Ja.
Och om vi nu då har klarat av det först så återvänder jag till frågan. Så här, om vi tar bort konsumtionen och belöningseffekterna i våra liv. Liksom, vad skulle vi bli stressade och ångestfyllda? Vad säger du, Katarina?
Jag tror det finns ju exempel på minimalism är ju en trend just nu. Och det handlar ju faktiskt om någon form av... Du kan se olika typer av förändringsgrupper där minimalisterna utgör en del. Och det handlar ju nästan om någon sorts späkningskultur också. Lite det här som man tänkte att vad pratade vi om förut, om den riktigt rena goda människan, var munken eller nunnan, som helt hade avstått. Och det ser man ju bland minimalisterna. Sen har du en annan gren, just konsumtionsvägrare som mer köper second hand, mer cirkulärt. För de vill fortsätta konsumera, men de vill göra det på ett annat sätt. Och där tycker jag man kan se lite svaret i din fråga. Att jag tror att steget till att vara helt utan konsumtions... Den finns inte. Människan i sådana fall kommer att lösa och hitta andra saker och konsumera, fast kanske gå tillbaka, om vi tänker oss en fullständig kollaps, att vi kanske går tillbaka till en form av byteshandel. Men som jag sa i början, människan är materialistisk och vi kommer alltid använda prylar och saker, om det sen bara är naturföremål på något sätt, för att bygga vem vi är helt enkelt.
Vad säger ni då? Alltså konsumtionskritik, det har ju funnits i alla tider, även om den har sett väldigt olika ut. Och det har funnits liksom en moralisk aspekt i hur man har sett på konsumtion, fin konsumtion och ful konsumtion och sådär. Och rätt eller fel konsumtion. Och nu så lever vi liksom i en tid då det faktiskt handlar om vår överlevnad och klimatet. Vad gör det då med konsumtionskritiken, att den tar sig sådana uttryck?
Man kan väl nämna, när det gäller konsumtionskritik så tycker jag att den typ av konsumtionskritik som är den rådande idag, den är ju liksom miljö- och klimatrelaterad i första hand. Och så har det väl varit. sen miljöfrågorna verkligen kom upp på agendan och man såg att våran slit- och slängkultur hade negativa effekter på miljön och att man använde tveksamma produktionsmetoder som hade negativa effekter på miljön och så vidare. Men man får ju tänka på också att det har ju funnits en... Alltså Erik Fromms konsumtionskritik till exempel, det skrevs ju... Jag tror han skrev den boken på 70-talet. Och det var ju innan de här miljöfrågorna hade blivit stora. Och den konsumtionskritiken som fanns då, dels hade den väl en slags politisk sida som det som nämndes i vignetten då, att genom att bli konsumistisk och att gå in ohämmat i en konsumtionskultur så bidrar man till ett sämre samhälle på olika sätt. Men det finns ju också idéer, det finns ju också en typ av konsumtionskritik som handlar om att man får ett sämre liv själv, alltså att det har negativa effekter på ens egen livskvalitet om man blir allt för mycket konsument. Och där är ju sådana här sociologer som Sigmund Bauman och så tillhör de mest kända kritikerna där. Det han till exempel menar att det påverkar synen på oss själva i väldigt hög grad. Vi börjar göra oss själva till varor. Det påverkar synen på kärleksrelationer och vänskapsrelationer. Det blir mer... Vi får en starkare tendens att så här, byta ut en partner eller en vän och sådär. Så det är ju en mer djupgående kritik då av konsumismen och konsumtionssamhället, att den så att säga genomsyrar allt.
Vi och inte bara har negativa miljöer. Också.
Vad sa du?
Vi konsumerar till och med varann.
Ja, enligt det här synsättet då.
Jag skulle vilja ställa frågan som dyker upp i mitt huvud nu när jag lyssnar på dig, Bengt Brylde, till Örjan och Katarina som finns med mig här i Stockholm. Den här typen av, vad ska jag säga, moraliserande och resonerande kring konsumtionen som fanns på 70-talet, om ni jämför den med dagens konsumtionskritik, vad dyker upp i era huvuden, Örjan?
Jag tror det är bland som Bengt tog upp, att det handlar ju väldigt mycket fokus på miljö och närmiljö. Och inte utan skäl, och att det dessutom då kunde slå tillbaka på oss själva. Vi har ju en väldigt omfattande debatt på 60- och 70-talet om just negativa miljökonsekvenser av konsumtionsval och sådana här saker. Och jag tror inte att... men jag har inte själv så starka minnen av det. Jag var ju bara i tonåring när det begav sig. Men jag har en känsla av att den debatten var nog så omfattande och hade nog så stort genomslag då som debatten har idag. Det som är lite förskräckande i det perspektivet är naturligtvis att det inte ledde till så mycket mer. Sen i vissa avseenden har det ju blivit oerhört mycket bättre. Vi har fått undan mycket kemikalier och sådana här saker. Men det är just klimatfrågan då som är den stora skillnaden mellan nu och då egentligen. Även om utnyttjande och förslitning av resurser stod väldigt högt på dagordningen vid den tidpunkten också.
Hur ser du på det, Katarina Graffman?
Jag tror att det är väldigt kontraproduktivt egentligen. För man kan se att när man är på individnivå som jag är och följer människor och ser hur de faktiskt agerar och reagerar, så är det ju så att när någonting blir skambelagt, om vi nu till exempel tar flygresa har ju börjat bli nästan skambelagt. Kan jämföra med rökning. Jämfört med hur, om man kan förändra någonting som gör att det blir coolt, att det blir någonting som jag vill göra, att tågresa skulle vara coolt, inte att flygresan var skam. För man ser ju att människor mycket, mycket starkare reagerar med förnekelse och allt det som du pratade om förut, Titti. Varför fortsätter man när man vet? För det finns ju väldigt mycket information och vi fortsätter ändå. Så att jag tror att just det där att ha en förmåga att förstå de här två olika drivkrafterna, framförallt när man vill förändra ett beteende, för då är det ju så att människor, vi har ju väldigt, väldigt mycket individfokus i vår kultur. Från att mår du psykiskt dåligt, gå och köp en bok. Är du sjuk, gå och köp en bok. Hjälp dig själv. Vi har väldigt, väldigt individfokuserad kultur där man ska hjälpa sig själv i alla lägen. Och om man verkligen vill förändra människors beteende, så ser man ju att om man gör någon typ av förändring, det kan vara en reglering, kan vara en politisk bestämmelse som gör att människor bara måste ändra beteenden. Att jag inte hela tiden måste tänka efter lite som också Bengt sa, det här att amen, jag går ändå och sopsorterar, vad bra, då har jag ett gott samvete så då kan jag fortsätta handla. Får man med människor att förändra sig utan att de faktiskt behöver lägga tid och engagemang på att göra någonting rätt eller inte rätt, så det är då man också ser en stor förändring. Och jag tyckte till exempel lagen om bilbältet är ett jättebra exempel. Hur människor totalt aldrig, hur ocool som helst att sitta med bilbälte i bilen. Och idag är det en ren vana. Folk sträcker sig efter bilbältet utan att tänka på det. Så att genom att göra de större gruppförändringarna kan man också se förändring, för att då slipper människor fatta beslut själva.
Men tycker du att det här är, Katarina, tycker du att det är en bra metafor, bilbältet?
Ja, men jag tycker att det är bra, för att det får ändå människor att förstå det här med hur man kan, från något som kändes jätteknepet. Det är lite som också cykelhjälm, att man får ett beteende etablera sig och att det blir man gör av ren vana.
Ja, men jag tänker mig den nödvändiga beteendeförändring som vi måste genomgå nu då vad gäller konsumtion och så vidare. Det är ju att vi kanske måste avstå från att flyga, äta kött, massor med saker, och det är ju inte lika lätt som att sätta på sig ett bilbälte. Alltså. Det innebär större uppoffringar.
Absolut, men jag tror...
Och då tänker jag mig att som individ så är vi villiga att göra vissa uppoffringar om vi vet att andra också gör det.
Men jag
tänker det är som skon klämmer lite grann.
Ja, jag håller helt med dig, men jag tror också att den förändring som senast nu i morse stod väl i tidningen om att vi har 12 år på oss, tror jag. Förstår man människan och förstår man hur svårt det är att förändra beteenden, hur vissa beteenden är extremt svåra, speciellt de som vi har på med hundratals år, så tror jag inte att det kommer räcka att tro på individens fria vilja att faktiskt förändra beteenden för att andra gör det.
Exakt, det var också min poäng.
Men finns det inte ett problem där också i att det, visserligen så är det förändring måste komma från individerna och givet att man ingår i ett socialt sammanhang så spelar det väldigt stor roll, men samtidigt för att få acceptans för förändringar, ja, reglering är ett sätt, men det förutsätter att det ändå finns ett stöd för det någonstans, annars så uppfattas det som diktatoriskt snarare.
Fast det här tycker jag det är väldigt viktigt. Jag håller ju fullständigt med om att förändringen måste komma från individerna. Mm. Men det som måste komma från individerna är inte i första hand en beteendeförändring direkt, så att säga, va? Utan det som i första hand måste komma från individerna, det är ju någon typ av initiativ. Något politiskt initiativ, att man är beredd att stötta en klimatradikal politik. Att man accepterar vissa typer av policies och så, som kommer att reglera det egna beteendet. Men jag känner inte att man måste först ändra sitt beteende och hålla tillbaka, utan man kan ganska aktivt arbeta för ett regelverk som tvingar oss alla att hålla tillbaka. Och då är det mycket lättare att få den här acceptansen, tänker jag mig, om alla vet att alla andra också.
En stor förändring av hur vi är och förhåller oss som människor, det är det ni pratar om. Men vilka blir vi då?
Fast jag tänker att det är mycket lättare att det är mycket lättare att kämpa för en viss, ska vi säga, politisk ståndpunkt, eller att gå med i Naturskyddsföreningen eller stötta Greenpeace eller vad det nu kan vara. Det är mycket lättare att göra en sån förändring än att plötsligt bara avstå från flygresor, kött och så vidare. Att man tar den politiska vägen, även som individ.
Men ponera då att man skulle, att man säger att jag går med på det här, men jag vill gärna prioritera. Jag har en kvot av koldioxidutsläpp som jag kan konsumera under året. Den är visserligen väldigt mycket mindre än den vi faktiskt gör idag, men om jag som individ, för min identitets skull eller för mitt välbefinnande skull, ska jag säga, jag förbehåller mig rätten att prioritera. Jag kanske vill lägga det på den här weekendresan till London, medan jag drar ner på köttkonsumtionen dramatiskt och andra saker, för att i någon mån kompensera för det här. Och det går ju inte om man lägger ett gemensamt täcke över alltihopa.
Mm. Fast det måste ju kunna gå, jag tänker, du är jättekomplext att förhålla sig till, men det skulle väl absolut kunna vara en möjlighet att varje människa får sin kvot på något sätt. För jag tänkte just också med att reglera flygresor, om man tittar på det, för det drabbar ju inte de som kanske redan flyger mest, för de kommer säkert hitta system och byta till sig de som inte kan flyga, deras resor och så vidare. Så att det är väldigt, väldigt komplext egentligen att förstå, men jag tror att det är ju verkligen på den systemnivån, för man har ju också sett i forskning, framförallt bland unga, just det här individfokuset hela tiden gör ju väldigt många till passiva pessimister. istället för att man faktiskt... För det blir så jobbigt hela tiden det här att du ska bestämma själv och fatta beslut om hur du ska agera bra för miljön och sådär. Så då backar man istället.
Men jag pratar om individ... skilja på två olika frågor här. Det ena är ju det här... Du, Örjan, var ju inne nu mycket på den här frågan om klimatpolitikens rimliga utformning. Mm. Så det är ju en väldigt viktig fråga, alltså hur de här klimatpolitiska åtgärderna ska utformas för att de ska få någon typ av effekt. Men den frågan vi diskuterade innan, det handlar ju också om individens ansvar. Mm. Och min poäng är nog att individens ansvar handlar i första hand om att bidra till en radikal klimatpolitik snarare än att unilateralt och ensidigt minska sina egna utsläpp.
Jag är lite envis här, så jag återvänder till dig, Katarina. Vi lär oss ju oerhört tidigt att bli konsumenter. Och alla som har haft barn vet hur knepigt det här kan vara och hantera. Men jag tänker, om vi nu lyckas med den här omställningen som ni pratar med om, hur gör man då om man inte vill att barnen ska bli överkonsumenter som vi har lärt oss bli? Mm.
Jag tror det är ju i och med att hela det här med att man pratar om att det är en konsumtionskultur så är ju hela samhället egentligen dopat utav hela den här konsumtionslogiken. Och tittar man på unga också som är så oerhört digitalt, deras identitet finns ju uttryckligen väldigt, väldigt starkt i den digitala världen. Så är det ju så att vi har ju bara ökat den här påverkan helt enkelt. För man pratar ju ofta om att när man går ut på olika sociala medier så är det en dopad verklighet. Och då är det ju dopat utav marknaden helt enkelt. Så om man tittar på de yngre så är det ju nästan ännu svårare, för det är ju väldigt, väldigt svårt att dra gränsen och förstå, som vi ändå lite äldre har fått lära oss, det här med reklamen och vad reklamen finns och inte finns. Så de gränserna har ju totalt upphört i
deras
värld.
Du tänker på influencers och så?
Nej, jag tänker generellt överallt att företag har så extremt fina verktyg för att lära sig att förstå och hur de ska kunna påverka oss. För vi har ju inte pratat någonting om företagen här nu. Vi har pratat om individ och på system.
Vi kommer till företagen alldeles strax.
Så att jag tror det här att vi valde under titeln konsumtionskulturen här för stanna handlar lite om det. Att jag tror att vi kommer inte kunna ha ett samhälle där vi inte skulle ha någon typ av konsumtion. För det kommer alltid på något sätt finnas. Men det här med att ha färre saker och kanske bygga mer gemenskaper. Att, som Bengt också sa, där, att man går med i naturskyddsföreningen eller någonting. Kan ju då bli lite större gemenskap. Men vi kommer alltid vilja ha prylar.
Säger Katarina Graffman. Du lyssnar till Filosofiska rummet, som idag alltså handlar om hur och varför vi måste hålla konsumtionsmonstret under kontroll och varför konsumtionen har blivit så central i våra liv. Och till min hjälp har jag alltså Katarina Graffman, konsumtionsantropolog, Bengt Brylde, professor i praktisk filosofi, och Örjan Sjöberg, professor vid Handelshögskolan i Stockholm. Ja, vi ska återvända till konsumtionskritiken och till företagen och makronivån nu. Men vi börjar med kritiken. Var finns den? Vilka svar kan den ge? Och vem lyssnar? Och vem är det då som ska agera? Den här gruppen konsumtionskritiker. Hur stor eller liten är den? Finns den till exempel inom företagssfären, Örjan?
Ja, den finns, men... Det är inte helt lätt att identifiera den. Dels därför att inte minst i företagsvärlden så är man ju företrädare för sitt företag. Och det är trots allt individer som framför budskapen. Och det finns företag naturligtvis som har en miljövänlig profil i högsta grad. Men då är vi inne på lite grann också på risken, det som Bengt nämnde tidigare, nämligen att det finns greenwashing. Att man gör det för syns skull snarare än att det faktiskt är... finns någon verklighet bakom orden. Och det är ganska tydligt om man ser den här hållbarhetsrapporteringen exempelvis att vi ofta stöter på sådana saker. Och sen har vi dessutom svårigheten att man kan tänka sig att det finns affärsmodeller som i sig är väldigt ohållbara, men att man inom ramen för den, en sån här ohållbar affärsmodell, gör det mer eller mindre bra ur miljösynpunkt exempelvis. Jag menar, den här idén om fast fashion är ett väldigt jättebra exempel på det. Att det finns företag som är jätteduktiga på att inom de ramarna faktiskt minimera konsekvenserna i vissa avseenden. Men samtidigt är själva grundmodellen som är fullständigt felaktig utifrån de här globala utgångspunkterna. Och där det dessutom då har massvis med olika konsekvenser för alla andra intressenter runt företag, inte bara konsumenterna. Utan det finns ju också på producentsidan då, intressen.
Så om man då på producentsidan är medveten om sakernas tillstånd och om man står kanske inför valet att göra någonting här och nu för att minska utsläpp eller så, eller tänka innovativt att göra någonting som funkar för om 50 år eller 100 år. Är det den typen av avvägningar som man måste göra för att bli trovärdig?
Ja, man behöver en viss mått av långsiktighet samtidigt då som att vi ser att mycket verksamhet präglas av mer kortsiktiga överväganden. Nu behöver det inte nödvändigt vara så att kortsiktig kvartalsrapportering exempelvis nödvändigtvis står i motsats till långsiktigt tänkande. Det kan ju till exempel vara så enkelt så att man faktiskt behöver resurser för att göra en omställning även i ett företag. Så det sker inte över en natt, det sker inte utan att det drar kostnader och sånt där för att åstadkomma. Och då måste man ha liksom en bas att utgå ifrån. Men där finns ju också interaktionen inte bara enskilda företaget utan också mot finansmarknader och liknande som ju ska stå för en del av den finansiering och sånt där man kan tänka sig och hur den reagerar. Så att det, på tal om komplex på individnivå, det är när vi nu rör oss i den ekologi som näringslivet utgör så är den på intet vis mindre snårig.
Mm. Katarina Grafman.
Jag tänker att nu när vi har den fria marknaden som egentligen betyder att vi är fria på konsumtionsmarknaden egentligen, inte så mycket mer frihet. Och vi pratar väldigt, väldigt mycket om att ja, men det är ju upp till individen. Vill de handla det här så är det ju tydligen det som är populärt. Och då vill jag till exempel återknyta till exemplet du pratade om fast fashion. Där vissa aktörer då gör rent kommunikativt lyfter fram att de använder kanske cirkulärt material, återvinner. Och vissa andra, ett stort möbelvaruhus till exempel i Sverige som också pratar i samma termer. Då ska man inte glömma bort då att vi är på den fria marknaden och då måste företagen ta ansvar. För det är ju så att om jag, det har vi varit inne lite på förut, att går jag och sopsorterar så har jag plötsligt gott samvete. Precis samma sak ser man med människor som tror att de går och handlar cirkulära klädesplagg. Eller att de kan lämna in några gamla kläder och det gör plötsligt att oj, jag kan köpa 10 nya med gott samvete. Vilket i vissa fall, vi pratar ju om det här att i boken att mycket av det här kommunikationen som många företag håller på med, greenwashing pratade om, är ju bara symboliska duttar. För egentligen skulle de behöva ändra på varför måste vi ha en ny modelinje 4 gånger per år. Att det handlar om mer grundläggande saker att förändra. För man lurar faktiskt människor, för vi orkar inte ta till oss all information. Och det är ju väldigt tydligt när man studerar människor och hur de agerar. Det är att de orkar inte ta in all information. Det finns så väldigt mycket information om det här som man väljer att tro, säger man. Man uttrycker, ja men jag orkar inte, jag tror på det här. Och det kan vara väldigt, väldigt irrelevant. Men att det blir för jobbigt och då en företag håller på med de här symboliska handlingarna så tycker jag att då lurar man människor och så känner de så att ja men vadå, vi kan ju byta köket för det här, det är ju bara cirkulärt. Det går jättebra att byta köket en gång till.
Lite siffror. Omkring en femtedel av de allra, allra rikaste står för över 80% av den globala konsumtionen. Och den fattigaste femtedelen står för 1%. Då kommer man till frågan, är det pengarna som är problemet, den här ojämna fördelningen? Vad berättar det här då om framtidens konsumtion? Vem vill ta den pucken?
Det är väl
Örjan, varsågod.
Ja, en sak som man kan konstatera det är att om du har väldigt ojämlik fördelning av konsumtion, alltså resurserna som krävs för att kunna konsumera, så brukar det slå tillbaka på företagsvärlden Och vi har ju sett en väldig omsvängning på hur man ser på social ojämlikhet idag, som ju ofta är grundad i tillgång just på resurser av olika slag, inklusive löneinkomster eller kapitalinkomster. Och i förlängningen så går det inte att bygga upp en näringsverksamhet som bara bygger på en väldigt, väldigt liten del av det. Nu är det visst globalt, så pratar vi om en tiondels procent eller något sånt där, så är det fortfarande miljontals människor som kan konsumera på en nivå som de flesta av oss skulle förknippa med lottomiljonärer eller något sånt där. Va? Så det är fortfarande väldigt stor konsumtion, men för det stora flertalet av företag exempelvis så måste man kunna nå ut till en relativt stor population. För det som är viktigt för företagen är ju att man kan ha få utnyttja skalfördelar och sånt där i produktion och liknande, få ner enhetskostnader och liknande. Och det kräver i sin tur att det finns en marknad. Och då till sist så slår den ekonomiska ojämlikheten undan benen för den typen av utveckling. Sen gäller det inte alla aktörer, det gäller inte alla tider, det gäller inte i alla sammanhang. Men långsiktigt så är det dysfunktionellt. Men systemet som sådant kanske rullar på ändå, på samma sätt som att man tittar på företag som satsar på hållbarhet men ändå har en marknadsföring som till exempel betonar identitet, livsstil, snarare än den enskilda prylen. Och då bidrar det till att förstärka vår identitet som konsumenter. Med avsikten naturligtvis att man ska efterfråga deras produkter då.
Men då kommer ju den här elefanten i rummet-frågan. Alltså, det vi pratar om, cirkulär ekonomi eller hållbarhet och liksom uthållighet. Mm. Vi har 12 år på oss och vi överkonsumerar redan idag. Ja. När den här fattiga delen bara står för 1%. Ja. Alltså, finns det överhuvudtaget någon möjlighet att kombinera de här tankarna med den här ökad tillväxtprocessen som styr allt det här?
Ja, det skulle vi kunna göra, därför att det finns ju en del flockbeteende också bland företag och inte minst på finansmarknaderna. Så att det finns ju visst hopp om att man kan förändra beteenden, till exempel när det gäller hur man fördelar medel för att göra investeringar. Sen är det inte säkert att den gröna teknologin är tillfyllest eller tillräckligt bra eller i sig inte har andra sidoeffekter som vi inte känner till, men man kan ju tänka sig det, att om all världens investerare helt plötsligt upptäcker att det är gröna investeringar som gäller, så kastar man sig på den dörren. Inte för att man tror på gröna investeringar, utan därför att man är rädd för att man ska bli akterseglad. Så den typen av processer kan ju också... Men de kan vi ju liksom inte varken regissera eller kontrollera. Kanske och iscensätta på det viset som skulle vara nödvändigt. För det som är så speciellt nu, tror jag, det är just det att vi har en tidsgräns. Mm. Och tyvärr så är väl mänsklighetens historia, den ger väl inte riktigt intryck av att vi skärper oss inför en tidsgräns, utan först när olyckan har hänt. Och det är lite synd. Men i och med att man har kunnat enas om den här tidsperioden inom vilket det här måste ske, så borde det vara lite lättare att skärpa sinnet och få acceptans för åtgärder. Och det kan ju bli så att ju närmare vi kommer det här, ju mer hårdhänta ingrepp uppifrån måste det bli.
Får jag flika in lite saker där?
Varsågod.
Om man nu ska tala om den här riktigt, riktigt stora och globala och långsiktiga utvecklingen vad gäller klimatet och sådär, så tycker jag att det är några saker man måste... Nu har vi ju gått från individen och min konsumtion ända till det största av det största. Så att säga. Men en sak som man får medveten om då, förutom det här att u-länderna liksom har ett extremt uppdämt köpbehov, och när medelklassen blir större i de här, framförallt de här medelinkomstländerna då, så kommer ju de att konsumera jättemycket kött och resa lika mycket som vi och så vidare. Så det är ju ett av problemen, men jag tänker mig också, man får titta på det här globala systemet, hur det är utformat. Om man tittar på det globala politiska systemet, så kännetecknas ju det av att det finns ett antal ganska suveräna nationalstater. Det finns ingen global stat, det finns ingen global federation. Allt vi kan hoppas på i nuläget är frivilliga överenskommelser mellan suveräna nationalstater. Många av de här rika nationalstaterna är liberala demokratier. Att de är liberala gör att man inte vill göra allt för starka ingrepp i människors livsstilar, annat än möjligtvis beskattning, inga förbud och sådär. Att det är demokrati betyder att man inte kan föra en allt för impopulär politik, för då blir man inte omvald. Och så på toppen av detta så har vi också en global ett globalt ekonomiskt system som är kapitalistiskt i sin natur med stora, mäktiga transnationella aktörer och så. Så det här är ju den här stora bilden, och när man då säger att vi, vilka nu vi är, det kommer att införas kraftfulla åtgärder eller det kommer inte att göra det, då får man ju fråga sig vem, om det finns någon aktör överhuvudtaget som kan genomföra den här typen av åtgärder, och till vilken hjälp är det och så. Mm. Alltså jag har väldigt svårt att se hur man med de här politiska, ekonomiska systemen som finns på plats ska kunna åstadkomma någon typ av förändring.
Jag har ändå en känsla, Örjan, att vi hoppas någonstans att marknaden på något mirakulöst sätt ska lösa det här åt oss. Att vi inte ska gå mot den här katastrofen som du ändå anar där lite längre fram. Och i den här FN-rapporten, i alla fall i utkastet till den Global Sustainable Development Report, så frågar de där som har gjort den där rapporten att hur kommer det sig att vi inväntar att marknaden ska agera här? Ja, är vi helt naiva?
Ja, jag tror att ett skäl finns i att alternativen förskräcker. Alltså, vi har tyvärr inte hittat något bättre system när det gäller att driva innovationer som minskar resursanvändande per producerad enhet och som faktiskt tillfredsställer de upplevda och verkliga behov som människor har. Alternativen var inte mer gynnsamma för miljön på något vis. De var inte mindre resursförbrukare. Visst, det fanns färre saker av sämre kvalitet om vi tänker på centralplaneringsekonomier exempelvis. Men de var ju inte mindre resursförbrukande på något vis. Och tvärtom så var det så att man hade svårt med innovationsförmågan. Så att vi har helt enkelt inte funnit ett system som är bättre. Och de vi har haft tidigare har varit betydligt sämre, va? Så där finns nog en del av det här behovet av att kunna se att marknadsekonomin löser det här.
Mm. Är inte det lite problemet med tillväxtekonomin och den fria marknaden? Det har ju hela tiden byggt på att vi får det bättre och bättre, och vi har förväntan om att hela tiden får det bättre och bättre. Och du återkommer hela tiden till frågan, vad händer om vi inte har de här sakerna? Men här har du ju problemet. Jag är helt övertygad om att vi redan är i kollapsfasen, om jag får vara lite. För precis som du säger, det finns inget alternativ. Det finns inget alternativ som lovar den här fortsatta tillväxten, att vi får det bättre och bättre. Vilket gör att då tror vi att marknaden, och det, om vi pratar om det här återigen, det här korta tidsperspektivet, för det är ändå det allting handlar om, tycker jag. Tittar du tillbaks 10, 20, 30 år, har det hänt några förändringar? Har det skett några förändringar? Ändå med tanke på, det är klart att det har liksom skett vissa förändringar, men de grundläggande sakerna är ju att vi fortsätter att konsumera. Och det som jag var inne på, att det digitala samhället har inte direkt bidragit till att vi heller på ett lätt sätt kan ta oss ur marknadens hela tiden lockrop, om man säger så. Så jag är helt övertygad om att vi har faktiskt gått in i en kollapsfas. Och en kollaps kan ju pågå under flera hundra år. Det är ju inget som kommer pangbom. Och om man tittar på hur människor i alla kulturer och alla tider faktiskt har samlat sig och agerat, så är det när det har varit ett påtagligt hot, en fiende, någonting som gör att vi måste samla oss, måste börja jobba gemensamt. Och det finns ju inte riktigt än. Du ser det tillfället som till exempel i somras när det var så varmt. Vad hände då? Du kunde se det till exempel när ett vulkanutbrott på Island hade utbrott för några år sedan och flygtrafik stod helt still. Vad hände med människor då? Hur började de resonera kring teknik och hur faktiskt utlämnade vi till olika system? Så jag tror att vi kommer fortsätta gå här och hoppas på den fria marknaden ska lösa problemet oss. Det kommer komma någon radikalt hot, någon förändring som kan vara ganska jobbig, kanske innebär att väldigt många människor dör faktiskt. Och då är människan så smart, så att då kommer vi att, för vi är överlevare.
Där fick du sista ordet, Katarina Graffman, doktor i kulturantropologi med fokus på konsumtion, i detta filosofiska rum. Där vi också hade med oss Bengt Brylde, professor i praktisk filosofi vid Göteborgs universitet, och Örjan Sjöberg, professor på Handelshögskolan här i Stockholm. Tack så mycket alla tre. Producent för veckans program var Lina Kalmteg, ljudtekniker Gardar Hansen, och jag som önskar på återhörande heter Titti Hahn.